kan vi be en sväng till. Jesus, jag vill bara så här, vi tillsammans deklarerar att det här är din stund. Och ge dig den frihet du vill. Eller ge dig frihet att göra det du vill av den här stunden. Du har all makt. Tack för din goda vilja, Herre. Amen. Befriat liv. Det är den fjärde söndagen som vi har det temat på gudstjänsten. Och vi har talat om kärlek, pengar, tjänande. Och nu handlar det om sex. Och tanken är ju att vi ska ta del av vad det är som är Guds goda vilja för våra liv i olika områden som vi möter på, ja, som människor överhuvudtaget. Och frågor kring sex och vår sexualitet är ju någonting som berör oss alla som enskilda individer. Men det är också, ska vi säga, något av ett samhällsfenomen. Det finns tankar och värderingar och förhållningssätt som vi möter i vårt samhälle och som vi behöver relatera till på ett eller annat sätt. Det är befriande att få utgå ifrån vad Gud har, att Gud har skapat oss och till att vara just människor när man ska tala om sex. Det som hör till att vara människa är i grunden gott och en gåva ifrån Gud. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott, står det i första Mosebok 1 och 31. Så är det ju inte inom alla religioner. När jag bodde i Uppsala kom jag till att lyssna till en Hare Krishna-munk när jag slog på närradion. Det här var fortfarande under, ska man säga, närradions förlovade tid, när alla möjliga olika organisationer fanns i eten. Och det här var Hare Krishna som hade sin halvtimme. Och han talade på temat om att vi bör avhålla oss från sex så gott som går under hela vår livstid. Med undantag för det, då det är nödvändigt för själva artens fortlevnad. Inom hinduismen, som Hare Krishna är en del av, lär man ju att skapelsen inte är god utan snarare ett problem och att vi bör sträva efter att bli någonting annat än människor. Men att Gud har skapat oss, det innebär att det finns en tanke bakom att vi är människor, också med vår sexualitet. Och det första vi lär oss om människan är ju att vi är skapade till Guds avbild. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem i kapitel 1, vers 27 i första Mosebok. Bibeln lär ju oss att Gud är kärlek. Och kärleken finns ju aldrig svävande uppe liksom som ett mål någonstans, utan den är alltid riktad, finns alltid i en relation. Man älskar någon eller möjligtvis något. Och Gud möter vi just som fader, son och ande. Tre personer, tre relationer, relationer präglade utav evig kärlek. När människan så skapas, skapas inte en människa till Guds avbild, utan två människor. För att två människor kan stå i relation till varandra, återspegla Guds väsen utav att vara kärlek, att leva i relation. Man kan ju beskriva hela skapelseakten som ett slags utbrott utav gudomlig kärlek och generositet. Jag har tagit upp det här på föräldrakursen en del, men vi fortsätter att gräva i det. På samma sätt som människan har sin yttersta rot i Guds kärlek, så var det Guds vilja att varje ny människa också ska få bli till som ett resultat utav kärlek. Och därför skapas vi till man och kvinna. Och det är för mig något fantastiskt vackert att mina barn inte liksom bara en biologisk produkt, utan ett resultat utav min och Lindas kärlek. I skapelseordningen är, ska man säga, enheten mellan man och kvinna förtydligad. I första Mosebok 22:25 i folkbibeln läser vi så här: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och ett kött, det här ordet, det står för både den andliga, den själsliga och den kroppsliga föreningen mellan man och kvinna. Det vi kallar ett äktenskap. Och detta enda kött, det får också sitt uttryck i de barn som är frukten av mannen och kvinnans förening. Både mamma och pappa på en gång i en och samma kropp, och just därför något fullständigt unikt. I äktenskapets varma och kärleksfulla miljö finns den närhet och trygghet som ett barn behöver. Av hela den här skapelsen så lär vi oss att sexualiteten är god och att den hör hemma i ett äktenskap mellan man och kvinna. Att det ska vara ett uttryck för kärlek och hör samman med att ett barn kommer till världen. Och det finns många bibelord som förtydligar och förstärker detta, men grunden finner vi redan i själva skapelsen. Det innebär inte att varje sexuell akt måste ha det direkta syftet att göra barn. Det finns nog en tanke med att en vuxen, bara en bråkdel av en vuxen kvinnas alla dagar som hon är fertil. Kyrkan har dessvärre inte alltid haft en biblisk lära kring sexualiteten. I den antika världen där såg man ner på kroppen och upphöjde liksom de andliga sfärerna. Och det här synsättet smög sig in i kyrkan och speciellt hos vissa inflytelserika lärare, däribland Augustinus. Och han lärde åtminstone under en period utav sitt liv att det var först i syndafallet som, ska man säga, den sexuella åtrån smög sig in. Och att därmed blev den sexuella akten förklippad med synd, och till och med så att det som kallades arvsynd, där vi i baptistisk tradition har lite svårt för det här begreppet, att det överfördes från generation till generation genom det sexuella samlaget, helt enkelt. Så att vi har lite grann att göra upp med som kyrka när det gäller vad som har lärts genom historien. Idag så lever vi i ett samhälle som är många och kolliderande värderingar kring sexualiteten. Långa, kärleksfulla, trogna äktenskap värderas faktiskt högt. Men det ses samtidigt som många som ett ouppnåeligt ideal. Jag har aldrig mötts utav någonting annat än respekt för den kristna hållningen. Till exempel när jag som 20-åring förklarar för mina jämnåriga vänner att jag avstår från att ha sex i väntan på äktenskapet. Men samtidigt har sexualiteten i mångt och mycket släppts ut ifrån äktenskapet. Och det påverkar vad som händer och sker i vårt samhälle och hur människor möts i mångt och mycket. Bland annat hur och på vilka villkor män och kvinnor kan mötas. Det kan vara svårt för oss att mötas, ska vi säga, otvunget utan att det sexuella spelet finns närvarande i olika sammanhang där det egentligen kanske inte behövde höra hemma. Jag tror inte att de som på 1960-talet talade om behovet och propagerade om behovet för sexuell frihet förutsåg riktigt hur långt den skulle drivas. Undersökningar kring svenska folkets sexvanor, det ska man nog visserligen ta med en nypa salt. Men det finns ingen rök utan eld. En undersökning som gjordes i Lund och som jag tror är vederhäftig för några år sedan, den visar att genomsnittsstudenten har lika många sexuella partners idag som 40-talisterna, de som var med på 1960-talet, har haft under hela sin livstid. Så det har skett en rejäl förskjutning kring hur man hanterar sexualitet i vårt samhälle. Få personer vågar faktiskt idag säga att det finns ett objektivt syfte med vår sexualitet. Det är liksom upp till var och en att upptäcka eller bestämma vad man tänker är tanken med sex. I skolan, där får man mest lära sig om själva biologin och att man ska undvika könssjukdomar. Ett material som RFSU och Utbildningsradion samarbetade om och som kom ut för något år sedan. Och det riktar sig alltså till barn i 14-15 års åldern. Där får man lära sig på minst, alltså att ha sex på minst 20 olika sätt. Men väldigt lite om själva syftet och tanken bakom sexualiteten. När det blir svårt att veta vart man ska hämta sina värderingar ifrån, då finns det de som alltid ställer upp och gärna vill servera de här värderingarna. Och det är de som tror att de kan tjäna pengar på dem. Och det är ju så att de som vill sälja kläder, tvål, drycker och i stort sett vad som helst serverar de gärna med sexuella anspelningar, och vi möter sexuellt laddade reklambudskap i stort sett var som helst. Vår sexuella öppenhet, det har att göra med våra innersta behov utav närhet och längtan efter gemenskap. Och lyckas man då profitera på den här längtan så att vi undermedveten tror att vi kommer få det vi längtar efter om vi köper de här jeansen eller använder den här deon eller vad det nu kan vara, ja, då kan man tjäna rejält med pengar. Det är effektivt och otroligt cyniskt. Men den sexuella exploatering som vi möter i vanlig reklam, det är bara en bris jämfört med pornografins stormvindar. När man på 1970-talet legaliserade det här med pornografin, så då krävdes det liksom speciella biografer eller att man köpte speciella tidningar för att få tillgång till pornografi. En viss typ av, ska säga, egeninsats där. Under 1980-talet kunde man börja hyra hem porrfilmer, och på 90-talet slog väl det här med kabel-tv igenom lite mer så att pornografin kunde flytta hem till folk. Och ofta skulle man då köpa hela paket med kabel-tv-kanaler där det ofta ingick pornografiska material då. På 2000-talet har internet via bredband blivit varmans egendom, och ett outsynligt material utav pornografi finns tillgång i mångt och mycket utan större kostnad. Idag har snart varje femteklassare en sån här i sin plånbok, eller inte plånbok utan i sin ficka, en smartphone där man kan få tillgång till hela internets utbud utav det som är gott och det som är ont. Det här innebär att konsumtionen utav pornografi, det har ökat lavinartat, och det har man gjort undersökningar kring till. Det är allt fler som konsumerar, man gör det i allt större mängder och det sker i allt yngre åldrar. Och pornografin påverkar. Det kan man se på mode kring underkläder. Det gäller vad vi gör med våra kroppar. Jag hörde att förekomsten utav flatlöss, alltså löss som trivs just i vår kroppsbehåring och könshår, sådär, det är nästan utrotat i Sverige idag på grund av att man rakar sig kring könen, åtminstone de som tycks vara mest sexuellt aktiva med olika partner. Men att raka kroppshår är väl ändå ganska harmlöst jämfört med alla implantat som ska göra bröstimplantat och andra liksom saker som ska göras med våra kroppar och som hämtat ytterst slätt en inspiration ifrån pornografin. Men framförallt handlar det om hur vi ser och vad vi hanterar det här med sexualiteten och våra värderingar kring sex, kring oss själva och hur vi relaterar till andra och vad som förekommer i vårt samhälle. Pornografin, den presenterar ju i allt väsentligt en bild utav sex som är helt frikopplad från den kärlek och den ömhet Bibeln talar om. Och människor tar skada utav det här. I tredje Moseboks 18:e kapitel talar Gud till israeliterna när de är på vandring från Egypten till Kanans land. Gång på gång refererar Gud då tillbaks till sig själv. Alltså, han vill med Israel upprätta sin ursprungliga tanke för människan, att hon ska vara en avbild av honom själv. Därför duger det inte att bara göra som alla andra gör. Nej, istället ska de återspegla den Gud själv är. Och läser här kapitel 18, då, vers 2-6 i tredje Mosebok. Säg till israeliterna, jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egypten där ni en gång bodde. Inte heller som man gör i Kanan dit jag ska föra er. Ta inte efter andras seder. Följ mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem. Jag är Herren, er Gud. Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det ska leva genom dem. Jag är Herren. Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren. Och sen följer en detaljerad lista utav alla möjliga olika slags sexuella relationer som inte är tillåtna. Israeliternas utmaning, det är också våran utmaning. Alltså att inte anpassa vårt beteende och våra värderingar efter det sätt som alla andra gör. Nej, istället ska vi som kristna bli allt mer lik Gud själv. Och allt tydligare ska hans tankar återskapas i oss, så att vi blir de vi är tänkta att vara. Paulus, om vi nu gör ett hopp fram till Nya testamentets tid, han hade verkliga utmaningar när han grundade församlingar runt omkring i den antika världen. Ibland fanns där en judisk grupp som en slags stomme i församlingen som hade en viss förståelse för Guds bud, men ofta var det tvättäkta hedningar som kommit till tro med ett liv och levande bakom sig som jag knappt vågar tala om i den här predikstolen. Men så var fallet till exempel i Korint, och eftersom det står i vår bibel får vi ta upp det här också. De kom ifrån en miljö där åtminstone männen förväntades ha sex på helt egna villkor, inom eller utanför äktenskapet. Prostitutionen var verkligen utbredd, och i synnerhet i avgudatemplen fanns där tempeltärnor, prostituerade, som man förväntades ha sex med som en del av den religiösa kulten. Homosexualitet var vanlig. Det förekom de som levde, ska säga, i homosexuella parförhållanden, men vanligare var, handlade om äldre, välbesuttna män, gubbar, som skaffade sig betydligt yngre manliga älskare. Detta samtidigt som de levde vanliga familjeliv. Här fanns knappast någon biblisk syn på sexualiteten i samhället. Därför får Paulus då undervisa dem på en grundläggande nivå. Och det gör han i första Korintsebrevet kapitel 6 och 7. Och han lyfter upp äktenskapet och uppmuntrar till ett aktivt sexuellt samliv där. Man ska inte försöka leva avhållsamt inom äktenskapet. Men med tanke på att han är medveten om de svåra tider av förföljelse som väntar kyrkan, rekommenderar han ändå celibatet. Att inte gifta sig och att leva i avhållsamhet för de som klarar av att leva på det sättet. Och celibat, det är mer än att avstå ifrån sex. Det är att ta den energi och den kraft som skulle läggas till att vårda äktenskap och familj till att tjäna Gud på andra sätt. Man behöver inte vara gift för att ha ett fullgott liv. Paulus själv levde ju då i celibat. I kapitel 6, vers 9 och 10 förklarar han att varken de som lever i otukt, hor eller män som ligger med andra män kan ärva Guds rike. Gud själv möter oss i våra egna kroppar. Er kropp är ett tempel för den helige anden. Ska vi då inte då kan vi inte använda det här templet, den här kroppen, till vad som helst. Och lägg märke nu till att det är ju en fantastisk stor och hög syn på sexualiteten som finns i vår bibel och på våra kroppar. Vad innebär ett befriat liv när det handlar om sex för oss kristna idag? Ja, det innebär att vi inte bara fria till utan också uppmuntras till att vårda om det sexuella samlivet i äktenskapet. Jag läste en intervju av en man som hade blivit utbränd. Det var inte i något kristet sammanhang så här. Men han nämnde just den bristande förmågan och intresset för sex som en tidig varningslampa. Det finns visserligen naturliga variationer i en människas liv för vårt sexuella intresse och så vidare. Men det är också sant att det sexuella livet fungerar bäst när vi mår bra, psykiskt och fysiskt. Och även relationen inom äktenskapet fungerar väl. Sexualiteten är en verklig gåva. Ett sätt att fira det man har gemensamt. Att uttrycka kärlek, närhet, längtan. Om det sexuella samlivet inte fungerar så bör man fundera på vad är det som hindrar. Finns det för mycket stress, för mycket press i livet? Eller är det någonting i relationen och samspelet som behövs redas ut? Men det handlar också om att veta gränserna för vår sexualitet. En sådan gräns handlar om trohet. Under de senare åren har jag både hört och faktiskt sett ett antal relationer där just mannen varit otrogen. Och vilken otrolig smärta det har orsakat. Den som sannolikt lidit mest av det hela när det väl blivit uppenbart hur mycket han skadat sin familj, det är mannen själv. Och vid mer än ett tillfälle har omgivningen varit orolig för att karln till slut ska ta livet av sig. När det gäller otrohet så är det så viktigt att dra gränsen långt före sängkanten. I Ordspråksboken varnas en ung man för en lösaktig kvinna. Närma dig inte ens hennes dörr, står det i Ordspråksboken 5 och 7. Alltså, de känslor som kan komma över en person när man upplever intresse och bekräftelse från någon utav andra könet, det kan vara riktigt starka krafter. Och redan när man känner av de här liksom första vibbarna bör man aktivt undvika situationer då man har orsak att lära känna varandra bättre. Inom citationstecken. Och nu talar jag alltså om de som redan lever inom äktenskap. De som inte gör det kan ju få orsak att försöka lära känna folk bättre. Pornografin, det är ett annat område där vi behöver bevara våran frihet. Av två orsaker. För det första så är det människor det handlar om, inte pixlar på en dator. Att konsumera pornografi är att ta del av ett utnyttjande som människor blivit utsatta för. Och betalar man för sig eller är inne på sajter som innehåller reklam, då finansierar man ju faktiskt själv det som händer. Och för det andra ska också vår tankevärld vara en plats där Guds vilja får råda. I Romarbrevet 12 och 2 så står det så här. Anpassa er inte efter denna världen. Känner vi igen de där orden? Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Pornografins skeva värderingar smittar. Och vidare så binder den ofta människor i ett osunt beteende. Man tar del av pornografi fast man önskar att man kunde låta bli. Och det här kan resultera i mer än att föröda tid och pengar. Det kan skugga äktenskap och det kan också skapa oförmåga att överhuvudtaget gå in i vettiga relationer till det andra könet. Idag talar man till exempel om porrimpotens som en diagnos. Ofta relativt unga män som förlorat förmågan att bli sexuellt upphetsad på vanligt sätt. Och den enda sexuella relationen de har, det är till bilderna på datorn. En komplicerad fråga, det är den om homosexualitet. Och jag hinner dessvärre bara röra vid den här idag. Den är komplicerad för att det är ett själavårdsmässigt problem som måste tas med stor känslighet. Den är också komplicerad för att det är svårt att göra sig förstådd i vårt samhälle. Eftersom människor inte tror att det finns fasta sanningar utan bara åsikter kring sexualitet, så hör de inte vad vi säger. Skulle man säga till exempel att homosexuella handlingar är synd, så förutsätter många att man faktiskt tycker illa om homosexuella. Det skulle vara därför vara bäst om frågor kring homosexualitet först och främst fick tas ut i själavårdssamtal och inte till allmän debatt. Men nu är det dessvärre så att en av de vanligaste frågor man får när den kristna tron tas upp är just synen på homosexualitet. Hur ska man då hantera de här frågorna? För det första tänker jag att vi bör alltid tala om det här som att det fanns någon närvarande som brottas med de här frågorna. Och det innebär att vi ska uttrycka oss med kärlek och med respekt och undvika meningslösa principdiskussioner. Bara om det finns ett genuint intresse bakom frågan kan vi försöka svara så gott som går. För det andra tänker jag att man ska försöka undvika att tala allt för mycket om sånt som inte är Guds tanke. Utan istället fokusera vad är det som är Guds vilja och presentera vad som är Guds tanke med vår sexualitet. Och för det tredje så är det alltid vettigt att berätta att alla människor är älskade av Gud, att vi alla har syndat och behöver förlåtelse och att alla är välkomna till vår kyrka. Man behöver inte på något sätt vara perfekt för att få vara med här. Min bön för den här söndagen har varit att Guds egen avbild ska återskapas i oss med allt tydligare konturer. Att Guds kärlek och generositet ska få definiera vilka vi är idag, speciellt med tanke på vår sexualitet. Avslutningsvis vill jag bara säga till den person som har själsliga sår, känner av sin egen synd eller upplever sig bunden i ett destruktivt beteende, att det finns ingenting, oavsett vad du utsatts för eller ställt till med själv, som är så illa att Jesus seger på korset inte är större. Och somligt, det kan vi göra upp med tillsammans med Jesus på tu man hand, så att säga. Men ibland är det också klokt att samtala och be tillsammans med en medkristen man har förtroende för. Sista versen, Johannes 1 och 15. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Amen.